Det är lätt att ta saker och ting för givet då allting fungerar som det ska. Det är först då det inte fungerar som man får upp ögonen för hur bra man hade det. Eller hur fantastiskt fint till exempel kroppen fungerar då man är frisk. Tänk till exempel på hur fint foten balanserar på ojämn mark. Eller hur finjusterat vårt hormonsystem är för att vi ska sova bra eller hålla vikten eller ha ett jämnt och gärna glatt humör. Eller tänk på hur örat kan sålla fram det väsentliga i allt brus runt omkring och det finns inte någon hörapparat som klarar av samma sak lika bra. Kroppen är ett helt enkelt ett otroligt system där alla delar hör ihop på ett helt makalöst sätt. Jag heter Maria Nylund och jag tänkte att den här lilla tankeleken om vår kropp ska föra oss in på det som slaget egentligen ska handla om idag, nämligen hur hela vår planet fungerar lite på samma sätt med sina ekosystem som samarbetar på ett lika makalöst sätt. I slaget idag ska vi diskutera vår planet som dessvärre är sjuk och nu är det hög tid att hjälpa till så att jorden, som ju faktiskt är vårt hem, blir frisk igen. Jag säger hej och välkommen till Conny Sjöqvist.
Hej, hej.
Du är marinbiolog och forskare vid Åbo Akademi. Och hej och välkommen också till Kerstin Stendahl.
Tack och hej.
Du jobbar med miljösäkerhetsfrågor vid miljöministeriet och nu under Finlands ordförandeskap inom OSSE, alltså Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, så har du också titeln specialsändebud för klimatsäkerhet. Blev det rätt?
Det blev mycket rätt. Tack.
Bra. Och välkommen ännu till Thomas Wallgren.
Tack.
Du är också med oss i studion, professor i filosofi vid Helsingfors universitet och klimataktivist kan man väl kalla dig.
No, det hoppas jag.
Mm. Roligt att ni är med här allihopa. Orsaken till att vi talar om vår planet just idag är att miljöforskare vid det statliga forskningsinstitutet Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland, det var ett långt namn, men de har nyligen publicerat en rapport som handlar om planetens hälsotillstånd kan man kanske säga och de system som upprätthåller livet på jorden. Och det här är inte särskilt överraskande, men det är oroväckande läsning för det finns, man räknar med 9 kritiska så kallade planetära gränser som alltså upprätthåller livet på jorden. Och nu har 7 av de här överskridits. Den senaste av kritiska gränser som har överskridits så är surhetsgraden i världshaven och där ligger nu alltså metarna på rött. Jag tänkte att du, Conny Sjöqvist, skulle få börja med att förklara för oss vilken roll alltså världshaven har för att jorden ska fungera och må bra. Så det är lite som jordens immunförsvar, kan man säga så.
Det kan man nog säga. Världshaven har ju nog en helt existentiell betydelse för liv på jorden. De buffrar, havet buffrar emot klimatförändringen, håller de här temperaturförhållandena stabila på jorden. Men buffrar också emot till exempel försurningen, som det talas om nu i den här rapporten.
Mm. Alltså berätta lite, det, alltså utan världshaven, alltså vad skulle temperaturen vara här på jorden?
Nu har vi sett sedan det här industrialiseringen kom igång så nu har jordens medeltemperatur stigit med 1,5 grader sedan dess. Utan det här havets förmåga att buffra emot den här uppvärmningen så skulle enligt olika uträkningar så skulle vi ha ungefär 20 grader varmare på planeten idag.
Mm. Vi skulle bli grillade allihopa.
Ja, visst.
Mm. Och det här är alltså, haven absorberar då liksom den här överloppsvärmen. Vad annat sysslar, eller vad har vi annat för nytta av världshaven?
Nå, till exempel så tar havet också upp koldioxid från atmosfären via organismer som lever där. Så till exempel de här algerna som vi pratar om, att det är bara jobbiga varje sommar när vi ser dem här vid våra stränder, men i världshaven så har ju mikroalgerna en helt enormt viktig betydelse för att havet fungerar.
Men berätta. Som det ska.
Så genom sin fotosyntes så binder de koldioxid i sina celler. Och sen när de här cellerna dör så sjunker det ner till havsbotten och det här kolet deponeras. Stora mängder kol deponeras på havsbotten. Så på det viset så tar de ut ganska stora mängder koldioxid från atmosfären.
Mm. Sen får vi en massa syre också från Precis. På köpet. Och sen sa du inte någonting om försurningen, alltså att man världshavena lyckas reglera också den här surheten.
Ja, precis. Havsvattnet i sig innehåller karbonater, kalcium, joner som neutraliserar den här försurningen. Men också...
Det fungerar som en brustablett mot halsbränna, har jag läst.
Ja, precis, så kan man säga. Det är en bra förklaring. Men organismerna också, när de tar upp den här koldioxiden via fotosyntesen, så minskar det på den här försurningseffekten.
Mm. No, nu är den här metan då, som den här nya metan som nu också lyser rött, så alltså handlar om surhetsgraden i världshavet. Så alltså, vad har det för betydelse om världshavena försuras?
Det har stor betydelse för många arter och den biodiversitet vi har i havet, som man brukar ofta lyfta fram, till exempel korallreven, som ju bygger upp sådana här kalciumkarbonatskal. Så i lägre pH-förhållanden så blir det här skalen körare och bryts sönder helt enkelt. Mm. Men också andra organismer som skaldjur och fisk och sånt.
Ja. Men förlåt, nu ska jag kunna tänka mig att om man inte är biolog så tänker man att de är korallrev, att de är ju helt kiva att se på. De finns där i Australien, finns det mycket sånt. Men vad har det för verklig betydelse för immunförsvaret på jorden?
Mm, på det sättet, du har rätt i det. Korallreven är ju liksom inte jättevanlig överallt. De täcker ungefär 0,1% av jordens yta. Men samtidigt upprätthåller de 25% av all den biodiversitet som vi har i haven. Så de har en enorm betydelse för den här buffertförmågan.
Innan ni andra ska få komma till tals här, ni ska just få höras ni också. Men jag vill ändå fråga dig, Conny Sjökvist, nu talar vi om 9 sådana här kritiska planetära gränser och surhetsgraden i världshaven var då en sån. Men är det alltså så att kan man säga att de här 9 planetära gränserna, som ju låter som ett svårt begrepp, alltså att det handlar allting om jordens immunförsvar, alltså att försvara sig mot någon slags yttre tryck och påfrestningar. Och det handlar om biodiversitet, koldioxidhalten i luften, kretslopp av näringsämnen, skogsavverkning, färskvatten, nya ämnen som plast och kemikalier, att man liksom har kapacitet att på något sätt hantera dem. Så, och uttunning av ozonlagret. Så handlar det här allting om just jordens immunförsvar på något sätt?
No, om vi framför det så att om vi tänker på universum som vi känner till, eller rymden, så är det ju inte en plats som är väldigt bra för liv, för att upprätthålla liv. Men jorden är en speciell plats. Den här planeten är väldigt speciell. Och de här 9 variablerna som man tittar på i den här rapporten är alla sådana som möjliggör liv här på planeten jorden. Och det här är mätbara variabler som vi kan hålla koll på. Så på det viset är det väldigt bra centrala saker att titta på då vi funderar på hur länge vi kan existera här.
Mm. Okej. No, men vad tänker ni andra? 9 gränser av 7 har överskridits. Vad väcker det för tankar hos Thomas Wallgren?
No, nu blir man ju alltid på nytt orolig och nedstämd. Men man blir också upplyst. Man vill ju veta vad som händer. Så på det sättet är jag glad över rapporten. Sen är det en annan sak som vi kanske vill komma tillbaka till, att jag uppfattar det här talet om gränser som är ganska problematiskt, för det för med sig den här tanken att det är något som händer senare som vi ska vara oroliga för. När jag som medborgare och humanist oroar mig lika mycket för det som hände igår och det som händer nu som det som kanske kommer att hända senare. Vi har redan gjort mycket illa, vi borde redan för länge sedan ha försökt förbättra vår verksamhet på många sätt. Men det är klart att det är viktigt att vi får de här vetenskapliga bidragen till att förstå vad som händer. Korallreven är viktiga och försurningens effekter borde vi förstå för att också kunna ta ansvar i det politiska livet som är gemensamt för alla, inte bara för vetenskapsmännen.
Mm. Vad tänker du, Kerstin Stendahl, när du tänker på att 7 metare av 9 lyser rött?
Jag ser det ju nog som en veckaklocka. Jag tror att det är väldigt, väldigt bra att vi har sådana här nyheter. På samma sätt som just nu det där i 12-års nyheter, det var om det där europeiska europeiska det där rapporten om att det är, vi har problem både vad gäller biodiversitet och vad gäller klimatförändring och dess effekter i det där i Europa. Och det där vi gärna, nu för tiden pratar vi ganska gärna om en slags ekologisk hållbarhetsomställning. Och där håller jag med om att vi kanske borde se också lite bort från det här med det där risker och kriser. Vi måste godkänna det att vi har en väldigt, väldigt allvarlig situation. Men samtidigt måste vi också vara fullständigt medvetna om att vi har under alla dessa år har vi också forskat väldigt mycket i. Vi vet precis vad vi borde göra och det där och vad vi nu behöver är förstås politisk vilja. Vi behöver en geopolitisk situation där vi kan förhandla globalt om de här frågorna eftersom de är alla samtliga problem är det där av globalt ursprung och vi bör då kunna samarbeta tillsammans. Och det där, jag jobbar själv väldigt mycket också nu med miljösäkerhet och det där. Och jag tycker att den är ett ganska bra sätt att tackla de här problemen. Att det där att erkänna det och godkänna det att för att livet ska fortsätta på vår planet så bör vi säkerställa det. Och då handlar det inte bara om hård säkerhet men det handlar också om en ekologisk och miljö- och klimatsäkerhet. Mm.
Att se på miljöfrågor som en säkerhetsfråga. Mm-hmm. Tänkte att vi kommer in på det alldeles strax men jag tänkte du nämnde också att du har suttit med och förhandlat i såna här stora internationella miljöavtalsförhandlingar och det där. Och det som man ser i den här nu tyska rapporten så är det att de gränser som ännu inte överskrids där det liksom lyser grönt. Så det handlar om ozonlagret och om partiklar i luften. Där är vi liksom ännu på någon slags safe space. Men det där, så om man tittar på det här ozonlagret så är det ju faktiskt då ett bevis på att vi människor inte är fullt så dumma i huvudet trots allt. Fast man skulle kunna tro det. För år 1987 så kunde alla världens länder komma överens om att förbjuda de ämnen som förorsakar ozonlagrets uttunning. Jag tänkte du, Thomas Wallgren, kommer säkert ihåg hur diskussionen gick då.
Ja, det var märkliga att jag hörde nyligen att de finska myndigheterna våra tjänstemän var mycket aktiva då. Så att det är avtal som sen ledde till att problemet löstes, åtminstone tills vidare. Så det författades under Holger Rothschilds ledning och av Martti Koskeniemi på vilket ministerium det nu var. Så det är ju roligt att veta att våra tjänstemän då kunde ingripa i rätt tid och vara då de förlossande krafterna i den här frågan. Mm. Så det kan vara stolta och glada över. Samtidigt så kan det lätt bli en illusion, inte sant? Ozonproblemet gick att lösa med ganska enkla medel. Det var viktigt, det kan Holger och Martti berätta om i detalj. Mm. Men det var mycket avgörande att det gick så fort. Det avgörande var att det var ett företag som kunde komma in och sa att hej, vi har lösningar, vi kan göra vinst på det här på de premisser som det här avtalet ställer upp. Så man fick industrin och kapitalet med sig mycket lätt. Det fanns en teknisk lösning. Det är inte sagt att det där gäller på alla andra områden. I köket tror jag att det inte gäller på många andra områden. Så det kan bli en illusion också att den här modellen, vi kan lita för mycket på den modellen. Som vi också ska vara stolta och glada över.
Mm, vad tänker du, Conny Sjökvist, om det här?
Ja, ozonkrisen var ju väldigt annorlunda. Det var det var ett väldigt definierat problem som gick att fixa, gick att lösa med att ändra på några kemikalier som producerades i världen av endast några få bolag. Men jämfört med klimatproblematiken så är det ju helt två andra världar. För att nu har vi liksom ett problem som genomsyrar som hela vårt ekonomiska system och det genomsyrar hela den ekologiska biten. Och det krävs mycket mer kreativa lösningar i den här situationen.
Hålet i ozonlagret så minns jag åtminstone att man var livrädd för att det kommer liksom jättefarlig strålning genom det här hålet och jag kommer att bli grillad och få hudcancer direkt. Och det var liksom ett lite konkret hot på något sätt också. Vad tänker du, Kerstin Stendahl, om det där? som ändå har sysslat med sådana här avtalsfrågor. Alltså, hur stor framgångshistoria är det här Montrealavtalet från 1987?
För oss är det ju nog en succé, men att jag tror att en bit som det där var väldigt, väldigt viktig var det att det fanns också pengar att sätta på det här problemet. Att det var inte bara det att näringslivet kom in och erbjöd lösningar, tekniska lösningar, men det var också det att det där vi hade också en sån här solidaritetstänk kring det här, att vi tänkte att de länder som inte har råd att själva lösa det här problemet, så för dem skapar vi en fond och det där, och vi sätter igång och vi har en mekanism där vi kan det där hjälpa dem och ge dem finansiering så att de kan lösa det här problemet. Och jag tror att det är där som vi kanske nu just i det här skedet av vår geopolitik har mycket, mycket svårare att förhandla fram såna lösningar där vi inser att vi alla gemensamt måste lyckas. Det är inte bara de som har råd att lyckas som ska göra det.
Mm. Vad tänker du, Thomas Wallgren, liksom att det är den här stora skillnaden här, att om du tänker på hur det gick till när man diskuterade fram det här lösningen på ozonhålet i ozonlagret och sen nu, liksom, att vad skulle krävas för att man skulle kunna ro i land nya sådana här avtal, tror du?
No, alltså det finns den viktiga likheten som Kerstin var inne på där med samarbete, att det krävdes internationella avtal, överenskommelser, det krävdes samarbete, folk som förstod varandra, satt sig ner och satt sig in i saken och förstod varandra och fattade gemensamma beslut. Så det ska vi ju hålla på, den här samarbetsandan som då fanns. Och det är väl sämre med det nu, och det är ett problem vi har. Men en annan sak som ju då inte lika behaglig att ta i, det är, Kerstin, du får rätta mig om jag har fel, Conny, men ozonlagrets uttunning var ju på det sättet annorlunda än många av de andra kriserna som vi nu talar om, att de mest utsatta var ofta ganska privilegierade människor. Så att folk nära polartrakterna var mera utsatta än folk i tropikerna. Så vi som var rika och levde i bekväma konsumtionsdominerade liven, så vi var oroliga för vår egen del. Och många av de problem som nu drabbar planeten, så de drabbar i första hand fattiga människor långt från oss. Antalet flyktingar i världen har ökat dramatiskt under de senaste årtiondena, sedan 20 åren särskilt. Men det drabbar ju inte så många i Finland, utan det vi där gör är inte att vi hjälper flyktingarna och klimatflyktingarna att stoppa klimatförändringen, utan det vi gör är att vi stänger gränserna. Så där borde vi se oss själva i spegeln och se att kanske vi också borde lösa problem när vi inte själva är de som först drabbas.
Mm. Conny Sjöqvist står och nickar här.
Ja, precis. Mm. Nej, men de här stora ozonhålen så var ju precis vid polerna. Så att Australien län till exempel mycket av det här, också norra Europa. Mm. Och då fanns det väl motivation att lösa problemet också.
Precis. Men om man ändå, jag vet inte, eftersom det här nu är någon slags exempel på där man faktiskt har lyckats, så Kerstin Stendahl, hur skulle du börja om du skulle liksom vilja göra en Montreal, så att säga, på nytt när det gäller till exempel, jag vet inte, plastet i världen eller biodiversiteten? Alltså, var ska man liksom börja?
Jag tror att man har börjat ganska bra. Vi har det där, förutom plaster där vi fortfarande förhandlar om en den där ny internationell konvention. Men i övrigt så har vi ju, sen 1992 när vi förhandlade i Rio, så tog vi fram biodiversitetskonventionen, vi tog fram klimatkonventionen, vi funderar kring det där ökenkonventionen och det där, och kom också fram till en lösning där. Så vi har egentligen alla bitar på plats. Det som nu kommer in väldigt, väldigt starkt, och som kanske vi inte har pratat så mycket om ännu, men handlar ju då också om hur de här samverkar i att göra saker och ting mycket, mycket värre. Klimatförändringen påverkar biodiversiteten, den påverkar luftföroreningar, och tillsammans så blir det sen en ganska sån en giftig soppa av det hela. Och jag tror att där måste vi igen, och jag kommer tillbaka till samarbete, för det handlar sen då om att hur vi talar över sektorer och hur vi talar med olika delar av vårt förvaltningssystem för att komma att lösa de här problemen. Och jag tror väl att just nu så handlar det kanske mycket, mycket mer om att vi genomför det som vi redan har kommit överens om. Och det är väl där som jag tror att vi alla nu lite kämpar, även i det där. Även här hos oss, att vi har satt våra mål, men nu måste vi vidta de åtgärder så att vi absolut kommer fram till de här målen.
Mm. Vill du, Conny Sjöqvist, kommentera?
Ja, jag är helt av samma åsikt att mycket bra saker har hänt. Det finns mycket bra förberedande arbete att säga till starka internationella kontrakt, men att det här arbetet går för långsamt, som vi nu ser från de här mätarna till exempel. Vi har kommit så långt att förutom att vi måste drastiskt minska på utsläpp av koldioxidhalter, så finns det också på det viset som en koppling till hur vi löste ozonproblematiken. Att vi kommer också behöva tekniska lösningar nu för att få bort de här enorma mängderna koldioxid som vi har pumpat ut i atmosfären. Men det har jag inte sett så mycket liksom finansiellt stöd för och idéer. Att det finns ju idéer kring att binda koldioxid från atmosfären i berggrunden på Island och vad jag har hört och sådana saker. Att vi kommer behöva den typen av tekniska lösningar också.
Men Conny, tekniska lösningar, jo, vi kommer att behöva dem. Och Kerstin, vi har alla bitar på plats, men alltså det tror jag att vi inte har. Det som vi skulle tro fortfarande att tillväxtsamhället är det samhälle som vi behöver, och det som vi ska tro att ökade eller att nuvarande konsumtionsmöjligheter i vägen till ett gott liv för människan. Och det tror jag alltså inte är fallet. De tekniska lösningarna är viktiga, men det är hög risk, det är jättelik osäkerhet kring det. Det kan ju hända att tekniken kan lösa alla problem, att alla människor på planeten under evig framtid ska kunna bli deltagare i consumer paradise. Men det uppfattar jag inte som särskilt sannolikt. Och jag uppfattar inte heller som en lockande bild av vad människan ska göra av sina liv. Då tror jag ändå att vi också behöver det som jag kallar kulturella lösningar. En fantasi om hur vi kan leva bättre med mindre. Att det är nog det mesta avgörande. Och där vill jag säga åt alla som hör på programmet att det är där vi alla också kan göra en insats. Det är inte bara att delta i det här dagliga värvet, att konsumera mer ansvarsfullt och återanvända och sådant. Utan också om att vara en del av den rörelse som skapar bättre liv med mindre energiförbrukning och mindre konsumtion. Och det kan vi alla varje dag också delta i. Så det är inte antingen eller, utan både teknik och kultur.
Ja, visst.
Vad säger du, Kerstin Stendahl, om det här att det går för långsamt?
Ja, det är helt klart att det går för långsamt, och det är helt klart att vi måste där helt enkelt sätta ner mer resurser på på de här åtgärderna. Och jag håller absolut med att det handlar också. Där tycker jag ju förstås att jag tror att för att vi ska nå fram, så bör vi ju nog göra de stora strukturella det där förändringarna som kräver politikers vilja, som kräver politikers åtgärder. Att vi ska, men jag tror ju att det också hjälper en själv som individ att man vet att man gör sitt bästa. Jag tror att där har vi en lite fin balans vad gäller det, att hur mycket ska vi det där skuldbelägga den enskilda konsumenten eller den enskilda individen. Men samtidigt så har vi väldigt bra sådana här olika redskap nu, till exempel att man kan titta själv på hur ser mitt koldioxidavtryck ut. Hur är det jag borde leva för att jag inte ska åsamka naturen och det där och kunna hålla mig inom gränserna för ett acceptabelt koldioxidavtryck. Och det tror jag är jätteintressant. Det blir ett väldigt intressant liv också när man börjar titta på de här frågorna. Och det där, och tar ett eget ansvar. Samtidigt som jag tror att vi ska inte angsta för mycket, och vi ska inte heller skuldbelägga oss själva. Vi bör genom att rösta, genom att få fram den slags politik som sen säkerställer ett bra liv också för kommande generationer. Så det är lika viktigt som det är att man lever ett ansvarsfullt liv. Mm.
Problemet är kanske att det är inte bara kommande generationer, fast det också är viktigt. Mm. Det är också de som lever nu. Och nu är det väldigt många som har det illa. Och den politiska vilja som vi behöver, alltså en sån vilja där våra liv blir väldigt annorlunda. Och det är en ganska lång väg. Jag tycker att skuldkänsla kan på ett sätt rätt. Alltså, vi är ju alla i den meningen skyldiga att vi deltar i en livsform som förstör planeten och ödelägger livet för många arter och många människor idag. Det är många arter som dör ut varje år. Det är många människor som svälter ihjäl, många människor som tvingas till flykt varje år. Det är många människor som dör i krig alla år. Så vi är ju redan framme i något sorts katastroflandskap. Och vi har inte gjort vad vi borde för att hindra det. Nåja, det är skulden, men det är ju inte så att vägen där är att vi gräver ner oss i vår egen skuld, utan vägen framåt är att vi ska lära oss, förstå varandra, samarbeta, som Kerstin sa, och bygga någonting, den väg till det bättre livet som inte kommer att uppstå över en natt, utan som uppstår genom idogt arbete av många människor tillsammans under lång tid. Och då tror jag att det är alltså ska bygga från grunden. Det är folkrörelser, det är det lilla arbetet i den egna teppan. Det är att delta i möten, det är att ställa upp och lära sig mera. Att ställa upp för det man tror på och lära sig mera sakteligen. Det är en lång väg, men man kan ta ett steg idag. Man kan tända ett ljus och inte förbanna mörkret.
Mm. Och alternativet kanske är ju inte heller så bra att ge upp på något
sätt. Att ge upp, nej. Personligen tycker jag ju att känna skuld är väldigt passiverande känsla. Det leder sällan till någonting gott.
Så men det kan också bli en ursäkt att se bort, inte sant? Jag menar, att vi ska inte ducka för sanningen heller om alla människor i Finland, eller inte alla, men väldigt många av oss, om man tar oss som individer så har vi ju ett fruktansvärt miljöavtryck, om vi använder det uttrycket. Nåja, inte det vi som har... Det är ju inte vi som har valt det liv vi är födda i, en livsstil som är ohållbar. Men att säga att det inte finns ett ansvar tycker jag är fel. Det är en annan sak att det är begripligt, mänskligt, oundvikligt att vi inte har snabba lösningar som vi kan ta till.
Mm. Jag skulle jobba liksom nog för att på något vis försöka aktivera då människor istället. Vi har genom att visa till exempel hur vackert havet är, visa på de här viktiga, helt livsmöjliggörande funktioner som havet liksom upprätthåller.
Det var ju lite det som var avsikten här, att börja med att förklara hur fint det funkar och att, att det skulle löna sig att inte förstöra mer, kanske.
Nej, precis. Det här måste vi få fram.
Men i kampen om den goda framtiden så det är nog många som säljer åt oss mycket, mycket katastrofala framtidsscenarier med skicklig marknadsföring. Varje miljöproblem är också en business opportunity. Så att vi måste nog också ha ett allvar, en eftertanke och inte bara vackra bilder av havet.
Mm. Men jag skulle vilja prata om det här ännu, som du nämnde där tidigare, Kerstin Stendahl, det här ordet miljösäkerhet och att se liksom miljöfrågor också som en säkerhetsfråga. Jag blev nämligen lite överraskad när jag märkte att klimatförändringen faktiskt ses som en av de allra viktigaste säkerhetsfrågorna i en sån här strategianalys som NATO gjorde 2023. De räknar upp vad det är som kommer att bestämma hur vår säkerhetsmiljö ser ut i framtiden. Och då placerar man en klimatkollaps och förlusten av biologisk mångfald på första plats. Alltså inom försvarsalliansen NATO. Den här, man ser att det är en slags hotmultiplikator. Borde man prata om klimatförändringen också just som en säkerhetsfråga för att på något sätt peka på allvaret? Vad tänker du, Kerstin Stendahl?
Jo, absolut. Och den här Münchens säkerhetsrapport, Münchens säkerhetskonferens är ju en av de största och viktigaste som handlar då främst om det där. om vad vi kallar den, liksom den hårda säkerheten. Men där tog de fram en rapport där de frågade också av länderna att vilka är de största riskerna enligt de gjorde då en global det där för frågan om den här frågan. Och det där, det som stiger upp inom bland de fem viktigaste är extremt väder och skogsbränder, förstörelse av naturliga livsmiljöer och klimatförändring. Så det är helt klart att det är liksom någonting som världen nu ser som ett, liksom världens länder ser som absolut de största riskerna för säkerheten. Och det är något sånt som vi har pratat om, och som du sa, NATO har själv under decennier diskuterat det här. I det där vad gäller just de här organisationer som NATO, så de tittar ju på det också kanske lite mer som så att det där, att hur ska deras hur ska liksom militär verksamhet kunna anpassas till ett varmare klimat och till översvämningar och till det där extremväder och så. Men att samtidigt så har de ju också tittat på hur de kan det där kan själva göra någonting för att det där göra sitt koldioxidavtryck mindre. Och det där, och det här diskuterar vi nu både inom internationell miljöförvaltning, men vi diskuterar det nu också väldigt, väldigt allvarligt inom EU. Och som du sa där i början, jag har nu under det senaste året jobbat med OSSE och Organisationen för säkerhet och samarbete i det där i Europa. Och det där, och det är helt klart att länderna där ser det ju också nu som grundläggande risk, för att det handlar om livsmedelssäkerhet, det handlar om hur kommer deras jordbruk att se ut i framtiden i ett torrare, varmare klimat, det handlar om vattenresurser. Så att den klimatsäkerhet och miljösäkerhet är nu begrepp som existerar. Och där Finland har hemskt mycket att ge. För att vi har en hemskt intressant helhetstäckande säkerhetsstrategi. Där vi också tar in miljö- och klimatfrågor som risker. Och det där, och tittar på det som en enhetlighet där vi igen betonar att alla i samhället bör vara med om att förebygga och också anpassa sig till de risker som är på kommande.
Och fredligt samarbete med alla länder.
Mm. Vad tänker du, Conny Sjöqvist, om den här säkerhetsaspekten?
Alltså jag ser det kanske främst på det viset att scenarierna att klimatförändringen kommer att få folkmassor att röra på sig på jorden. Och det kommer att svänga på de här trycken på olika områden i världen helt enkelt. Och där ser jag liksom säkerhetsrister. Det kan ha sen destabiliserande effekter i samhället på det viset.
Jag hade redan så att vill vi få lösningar så måste vi hjälpa alla och inte stänga gränserna.
Mm. Men är det här, Thomas Wahlgren, någonting som eller vad tänker du om den här säkerhetsaspekten?
Ja, det är just så att det finns ingen säkerhet för oss på lång sikt om det inte finns säkerhet för alla människor. Och så klimat, det är redan nu många som är drabbade av klimatförändringen. Så ska vi skapa en värld där alla är säkra, så måste vi lösa både fredsfrågan och solidaritetsfrågan och rättvisa frågan och miljöfrågan samtidigt. Annars blir det motsättningar som leder till krig.
Vi är ju nog alla här på samma planet, i samma båt.
Så är det. Mm. Så är det.
Och det var ju också det som du, Kerstin Stendahl, var inne på, att det var en av liksom de här nycklarna bakom det här Montrealavtalet också, att man tog hand om det här.
Ja, det handlar om global solidaritet och det handlar om ett rättvisetänk som jag tror att vi just nu måste komma tillbaka till.
Mm. Och acceptera kanske att det är komplicerat att ta tid. Ja.
Den här danskonstnären Tina Lindfors som sa en gång i en intervju som jag gjorde med henne att konsten får aldrig lämna publiken med en känsla av hopplöshet när föreställningen är slut, och som konstnär måste man alltid visa att det kan finnas en strimma hopp. Och nu får vi inte heller, tycker jag, lämna lyssnarna ensamma med någon slags känsla av hopplöshet. Så var finns hoppfullheten hos dig, Conny Sjöqvist?
Det finns ändå, om man pratar med människor och går ut så att säga som forskare och träffar folk, så det finns ju ett enormt intresse i dagens läge för klimatfrågor, för havets välmående. Människor är väldigt intresserade och vill veta hur saker och ting funkar. Så att
så är det så många människor som gör bra saker nu alltså.
Ja. Mm. 93% av finländerna är i någon mån orolig för klimatet, sa THLs undersökning för något år sedan. Var finns hoppfullheten hos dig, Kerstin Stendahl?
Jag tror att vi ser ganska mycket nu just som det konstaterades, att vi är mycket medvetna om den här frågan. Samtidigt så även om vi absolut måste göra mycket, mycket mer, men att vi ser elbilar på våra gator, vi ser annan slags energiproduktion nu i form av vindkraft och solpaneler och det där. Och jag tycker också att vi nu ser en annan inställning till hur vi konsumerar. Och jag tycker att bland den yngre generationen så är det en helt markant skillnad från det när jag växte upp.
Mm. Thomas Wallgren.
Ja, det finns en stark vilja att lösa problemen. Och det finns människor som lär sig nytt om de här frågorna alla dagar. Det finns människor som engagerar sig alla dagar. Och det är många. Och vi kan alla vara en av dem.
Mm. Vad är Conny Sjökvist ditt bästa tips nu om vi till exempel tycker att det är obehagligt att världshaven blir surare? Ge nu ett konkret tips för dagen här.
Vad man ska göra då? Ja,
nej, no, inte för att rädda kanske världshaven, men någonting som ett gott klimatdåd.
Jag tycker ändå att man ska bara gå ner till stranden och sätta sig på klippan, kanske sätta fötterna och tårna i vattnet och kanske lyfta på en sten och se om det finns något liv.
Mm, beundra det. Mm. Se det fina i världen. Det får bli sista ordet i dagens slaget som idag har handlat om planetens immunförsvar och hur vi kan sköta om det på bästa sätt. Tack till er som medverkade. Det var Kerstin Stendahl som är specialsändebud för klimatsäkerhet vid OSSE bland annat och Thomas Wallgren, professor i filosofi vid Helsingfors universitet, dessutom klimataktivist. Och Conny Sjökvist som är marinbiolog och forskare vid Åbo Akademi. Jag heter Maria Nylund.